Jag skulle vilja i den här predikan säga någonting om att sjunga till Herrens ära. Och inte bara tala om sången och musiken, utan bredda det, därför att jag tror att det vi gör när vi sjunger så här, det är att vi sjunger med fokus på den Gud som har gett oss livet och gett oss allt det som vi är tacksamma över, det som vi gläds över i sången och musiken. Och därför är det så avgörande att vi får förstå vad det är vi gör när vi sjunger. Johannes Sebastian Bach. Ska vi se om den här funkar? Den kanske gör det. Nej, nu bläddrar den inte. Du kör, Thomas. Det blir bra. Ja, det visar sig. Kommer en bild på Bach här. Bach är ju kanske historiens största kyrkomusiker, som har gjort väldigt mycket musikstycken i kyrkans historia. Han levde 1685 till 1750. Han var en enorm kompositör, verkligen. Han gjorde så, han sa så här, för det första, ett litet citat från honom. All musik bör inte ha något annat mål och sikte än Guds ära och själens uppfriskande. När detta glöms bort finns ingen riktig musik, utan bara ett djävulskt oväsen. Hörde ni? Vi talar om en av kyrkohistoriens största musiker. Han menade att sången och musiken och den han skrev, den skrev han till Guds ära. I inledningen på varje notpapper, eller varje åtminstone färdigställt notpapper, så skrev han JJ. Står för Jesus Juva, som betyder Jesus, hjälp mig. Och i slutet på varje notpapper eller varje komposition så skrev han S.D.G. Och det står för Soli Deo Gloria. Endast Gud ska ha äran. Ni borde jubla. Det här är en av dem som har färgat kyrkans historia allra mest. Och inte minst den protestantiska kyrkan, såklart. Han är så stor så att han faktiskt kallas för den femte evangelisten i en del sammanhang. Därför att han har bidragit med så mycket sång och musik. Just i när det gäller kyrkans liv och väsen. Men viktigast av allt som jag skulle ändå vilja, som är poängen med att ta det här exemplet. Det är att han förstod vad det var han gjorde. Han förstod att jag gör inte det här bara för att jag tycker sången och musiken är god och rolig. För att han var duktig på att spela orgel eller komponera orgelstycken. Han gjorde det till Guds ära ytterst. Han gjorde det för att Jesus Kristus skulle bli ärad. Än vart hans stycken eller sång och musik spelades. Och det tycker jag är beundransvärt. Vi ska läsa två bibelstycken från Nya Testamentet. Och de kommer här. Efesierbrevet 5 lyder stycket så här. Berusar inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Jag vill läsa ett parallellstycke också, och det är från Kolosserbrevet 3. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Två bibelsammanhang. Det ena lyfter alltså upp, om vi backar till Efesierbrevet 5, lyfter upp att om vi fylls av Guds ande, vi låter Guds ande fylla upp våra liv, då kommer vi att sjunga psalmer, hymner och andliga sånger. Och vi kommer att göra det med glädje i våra hjärtan. Och så läser vi i Kolosserbrevet, så stod det att om Kristi ord får fylla vårt liv med all sin vishet, så kommer vi att sjunga till Guds ära. Hör ni det jag hör? Det här älskar ju predikanter och teologer. Anden och ordet i Efesierbrevet. Anden som fyller oss gör att jag vill sjunga ut till Guds lov. Guds ord som fyller mig med all sin vishet får mitt hjärta att brisera så att jag måste sjunga ut hans ord till den här världen. Det är vad det står i Guds ord när det gäller att sjunga och spela till Guds ära. Det finns en känd predikant som heter John Piper. Han säger så här, och lyssna till det här. Det här tycker jag var fantastiskt bra när jag läste det. Därför att jag tror att det är sant. Det är sant utifrån ett bibliskt perspektiv också. Lyssna. Försök följa med om du kan på texten på skärmen. Mission är inte församlingens mål. Det är tillbedjan. Mission finns eftersom tillbedjan inte gör det. Tillbedjan är det högsta, inte mission, eftersom Gud är den högsta, inte människan. När denna tidsålder är över och oräkneliga miljoner av frälsta människor faller ner på sina ansikten inför Guds tron, kommer mission inte längre att finnas. Mission är en temporär nödvändighet. Men lovsång kommer alltid att finnas. Wow! Nu börjar vi ana något av det Johannes Sebastian Bach menar. Nu börjar vi ana något om vad som står i Guds ord. Alltså när vi förstår vad tillbedjan handlar om, vänner, då börjar allt i våra liv handla om hur kan jag ära och tillbe min Herre och frälsare. Då börjar varje ton vi sjunger, oavsett om vi sjunger Din klara sol går åter upp, eller om vi sjunger Praise ye, O Almighty, eller vad det nu kan heta på engelska, eller något annat språk. Det spelar mindre roll. Poängen är att allting går ut på att om jag riktar mitt liv mot honom, så vill jag tillbe och ära den Gud som har frälst mig. Missionen temporär verklig, alltså nödvändighet. Det var lite intressant. Vi har ju temat i den här församlingen i år. Missionär där du är. Det är inte fel på det temat. Jag tycker det är väldigt bra tema. Det ska vi jobba mycket med. Men om vi inte förstår att missionens mål är att du och jag och alla andra som vi möter ska få tillbe Gud med sitt liv, då missar vi poängen. Om vi inte förstår att allt vad evangelisation heter, allt vad kyrklig verksamhet heter, allt vad körer, sjungande och lovprisande handlar om är att tillbe Gud, så missar vi poängen. Börjar vi ställa musikstilar mot varandra och titta på formerna som vi ibland gör och har gjort, och säger att nej, men det ska vara lovsångsteam bara. Nej, det måste vara synt och flygel och sen bara salmer. Då är det lovsång, mina vänner. Tillbedjan kommer ur hjärtat. Och då kan det se ut och höras precis hur som helst. Så länge som hjärtat lovsjunger Gud. Sen tycker vi om olika sång och musik. Så är det. Men det har ingenting med tillbedjan att göra. Det har med smak och tycke att göra. Men att tillbe Gud för den han är, det är vad lovsången egentligen handlar om. Om vi tittar på Johannes uppenbarelseboken, som ju är en fantastiskt intressant bok om yttersta tiden. När kommer Jesus tillbaka? Vad ska hända? Blir det mera krig? Hur händer det med alla klimatförändringarna? Hur kommer det här att sluta? Läs uppenbarelseboken från första vers till sista, ska du få se vad den egentligen ytterst handlar om. Tillbedjan. Vem tillber du och jag? Vem till syvende och sist är värd att tillbes? Är det lammet som är slaktat och som kommer att segra i evighet? Eller är det odjuret? Vem är det som är värd att tillbes? Och vem tillber du och vem tillber jag? Det är vad Johannes skriver om i sin bok. Tillbedjan är det som det handlar om, att vara en människa och att vara ett Guds barn. Du och jag är skapade till att tillbe Gud. När vi inte gör det så missar vi hela poängen. Jag tror egentligen att det är så att oavsett vem jag är så tillber jag någonting. Frågan är ju vem eller vad. Inte om. Jag tillber alltid. Vill jag vara en människa som tillber Gud med hela mitt liv, då kommer även min sång att vara sån att den riktar sig i tacksamhet till min Herre och Frälsare, oavsett vilken typ av musik jag komponerar. Därför att det flödar ur ett hjärta som har förstått vem som är värd att tillbes. Kungars kung och herrars herre. Som Paulus skriver, att han är värd att tillbes, han som har skapat oss, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och i evighet och den eviga makten. Amen, så stod det. Hör ni? En Gud som egentligen är omöjlig att omfamna, men han är värd all ära, allt lov och all pris. Så när vi sjunger de här härliga psalmerna som vi sjöng nyss, så sjunger vi dem därför att vi vet, vi känner en aning av att denne Gud, kungars kung, herrars herre, som har gjort det han har gjort för oss, vi kan inte annat än att vi måste sjunga med, eller hur? Därför att vårt hjärta säger det. Vi känner igen skaparen i sången. Och därför vill vi sjunga. Därför vänder vi våra toner och vår sång till honom. Sen gillar jag det Bromme sa. Jag håller helt med. Jag tror att det finns sånger som är om Gud. Ibland sjunger vi mer liksom till varandra, va? Ni hörde en del av de här psalmerna vi sjunger nu. Så är liksom, så här är Gud. Lyssna. Han har frälst mig. Han har räddat. Det är en uppmaning liksom till oss, till varandra. Att liksom, ta tag i det här. Du har ju fått det. Du vet vem man är. Du måste ge honom all ära med ditt liv. Sen finns det sånger som är direkt riktade till Gud. O store Gud, när jag din värld beskådar, eller den värld beskådar. Det är ju en direkt sång till honom. Det är inte så mycket att vi talar om för varandra. Det är mer att den lovsången jag nu sjunger, den sjunger jag tillsammans med alla andra. Och så uppbygger vi varandra på det sättet. Och sen finns det sånger som vi ibland kan uppleva, det beror på vad du menade riktigt där, Bromme, men jag tänker att de är från Gud. Ja, det kan till och med vara så att en sång är ju, kan vara riktad från Guds eget hjärta till folket, till oss. Att vi får höra vad Gud i sitt hjärta har och vad han tänker och vill ge till oss. Och det får ju verkligen vårt hjärta att vilja sjunga tillbaka till honom, eller hur? När vi hör vad han tänker om oss. När vi hör hans omsorg, hans kärlek till dig och mig. Jesus måste vara centrum i det som vi sjunger och spelar. Nu vill den inte bläddra. Bläddrar du åt mig, Thomas? Eller har den låst sig helt? Den verkar vara låst. Jag tror att när vi sjunger psalmer, hymner, andliga sånger, så är Jesus det centrala fokuset och måste så vara. Moder Teresa känner ju ni till, precis som hela övriga världen, höll jag på att säga. Hon fick frågan en gång hur hon tillbringar sina dagar och då svarade hon så där. Hon svarade, varje morgon mediterar jag över Jesus. Fastna nu inte vid ordet meditera, för det betyder bön. Det betyder att betänka vem Jesus är. Det betyder att gå inför honom och vara med Jesus. När hon säger det här, varje morgon mediterar jag över Jesus. Sedan går jag ut och letar efter honom i förklädnad. Hör ni det jag hör då? Vad är det som får Moder Teresa att motiveras till att gå ut i Calcuttas slum och plocka upp människor från gatan som är sjuka och döende och ta dem tillbaka till sina barmhärtighetshem för att hjälpa dem? Vad är det som motiverar henne till det? Och det är att hon har förstått att om jag är med Jesus, om jag har honom som min tillbedjan och min ära i mitt liv, så kan jag göra vad som helst för honom sen. Så länge som mitt liv är fokuserat i tillbedjan på vem Jesus är. Då vill jag betjäna andra. Då vill jag gå ut och göra någonting för andra. Och det är så bra att få se det här från kända liksom människor, missionärer. Sådana som vi alla liksom kan relatera på något vis till, för vi har hört om dem. Och det är så uppmuntrande att se att det är så enkelt. Tänk om hon hade svarat med tre punkter som en riktig predikant. Det hade varit mycket trevligare. Och liksom fått de här förklar. När hon svarar, jag är med Jesus. Och sen går jag ut och letar vart jag kan se honom någonstans. Det, mina vänner, är tillbedjan. Det är att tjäna utifrån tillbedjan. Och Marta och Maria är ju två andra sådana här fantastiska personer som du och jag gärna läser om i Bibelns ord. Och Marta och Maria är ju sådana som vi dessutom kopplar till, jag tror vi kopplar dem, antingen kopplar vi ofta oss själva till den ena eller till den andra. Det finns personligheter som såklart kopplar sig till båda, men jag tror ofta vi känner igen oss i den ena eller den andra. Alltså antingen är vi den som älskar och tycker om att sitta liksom vid Jesu fötter och mysa och lyssna. Eller så är vi den där Marta som, det ska hända någonting. Det måste vara någonting här. Vi kan inte hålla på och be bara. Låt oss gå nu. Alltså, är ni med? Jag tror att vi fightas liksom med båda de här personerna. Men det är ju intressant att se att när Maria ändå ger, när Jesus ger Maria på något sätt rätt, förstå mig rätt nu, det är inte fel det Marta gör, men han gav Maria rätt att sitta och lyssna. Därför att hon förstod att vänta vid Jesu fötter. Att lyssna till hans röst innan hon börjar gå i hans fotspår. Marta var lite snabb. Kanske glömde bort att lyssna lite extra. Och jag tror att tillbedjan börjar vid där du och jag med vårt hjärta stannar upp vid Jesu fötter och lyssnar. När vi gör det så väcks en förundran och beundran i ditt och mitt liv. Ibland blir jag lite orolig över min egen status. Och det är att det kan vara lättare att kliva in i uppgifter och områden, kan jag känna. Det kan vara lättare för mig att förbereda mig inför en predikan en söndag än att faktiskt ärligt och uppriktigt sätta mig vid Jesu fötter och inte göra någonting annat än att lyssna. Det gör mig lite orolig. Alltså, är det så att vi i vår tid har lätt att tappa förundran inför den store Gud som vi tillber? Är det lätt att vi hamnar i att beundran går förlorad? Ja, då i så fall är det lätt att också tappa fokuset. Varför tillber vi honom? Varför sjunger vi psalmer, hymner, andliga sånger? Varför lovsjunger vi Gud? Jo, vi gör det för att han är värd det. För att vi beundrar honom. För att vi älskar honom. För att han har dött och uppstått för oss. För att han har befriat oss. Vi tillber honom för att vi beundrar honom. Och älskar honom. Varför tillber du och jag Jesus? Och hur tar det sig uttryck i ditt och mitt liv? Moder Teresa igen. Hon fick frågan vid ett annat tillfälle. Varför gör ni det ni gör? Överhuvudtaget. Varför håller ni på? Hon svarar bara. Vi gör det för Jesus. Det är samma fantastiska svar. Alltså, vad är det hon säger med det? Hon säger, överallt där vi går ut, överallt där vi lägger ner tid och kraft och pengar på att rädda människor, så gör vi det med ett syfte. Och utifrån ett syfte, och det är att ära Jesus. Det är att ära Jesus. Det är för Jesus skull som vi gör det. Och jag tycker att vi har någonting att lära här. Jag tycker att jag har någonting att lära här. Varför håller jag på? Vad är det som driver mig i min tjänst, i församlingen? Vad driver mig i det jag gör för Gud? Vad driver mig som pappa, som make? Vad driver mig som den människa jag är? Är det att ära Jesus med mitt liv? Eller är det någonting annat? Är det jag som står i centrum i mitt eget liv? Bara. Eller är Jesus centrum? Är Jesus utgångspunkten? Får han ta platsen i mitt liv? Får han äran för det som jag gör? Ja, jag fightas med det här i alla fall. Jag tror att vi delar samma kamp. Hur kan jag få göra det jag gör varje dag till Jesu ära? Så att allting i mitt liv blir till syvende och sist ett sätt att tillbe honom. Det betyder ju inte att så fort jag gör en exakt sak eller handling så måste jag tänka namnet Jesus varenda gång. Men det betyder att jag någonstans i mitt inre är så fokuserad på och vet att Jesus Kristus är min Herre och Frälsare. Och inget av det jag gör kommer någonsin utanför det han är. Utan jag vill göra det med honom. Jag vill att mitt liv ska vara en tillbedjan till Jesus Kristus. Kanske är det så att en del av den trötthet som vi känner, tänker jag, handlar om det här. När vi blir trötta som kristna och som församlingar och vi tycker att vi har så många saker vi står i, kanske handlar det om det här. Alltså att vi har tappat bort det egentliga målet. Vi tror att missionen och allt det vi gör för Gud är målet. När målet egentligen är att tillbe honom med allt det är och har. Kanske är det det som måste få motivera oss igen. Kanske är det det jag behöver fundera över i mitt eget liv. Och verkligen gå inför Gud med på ärligt och uppriktigt sätt och säga, Herre, om det är så att jag har tappat fokus, låt mig igen få ha dig som centrum så att allt det jag gör verkligen blir en tillbedjan till dig. När Paulus säger i Efesebrevet, jag vill landa lite grann i det. När han säger låt er uppfyllas av anden, så säger han efter det fyra stycken verb som finns i den här texten. Och där alla är en konsekvens av eller knutet till att man är fylld av den helige ande. Och det är intressant. Och då säger han, alltså låt er först fyllas av helig ande. Om vi tar bara den frasen först. Vad är det för uppmaning? Jo, det är en uppmaning, ett imperativ till oss alla. Jag kan inte som kristen tänka att bli fylld av anden är ett extra tillval. Det är obligatoriskt. Det är en uppmaning till alla troende. Låt er uppfyllas av ande. Ingen ska berusa sig med vin, men alla ska fyllas av den heliga ande. Så det är också något som står i plural. Så det finns där som en uppmaning till alla Guds människor. Alla Guds barn. Att fyllas av hans ande. Och för det tredje så står det här i en passiv form, det vill säga jag kan inte ta en metod och så säga om jag gör exakt så här så kommer Gud att fylla mig. Utan jag måste låta mig fyllas av Guds ande. Jag måste låta mig fyllas. Vad kan jag då göra som människa för att bli fylld? Ja, jag kan undanröja det som bedrövar den helige ande. Det jag vet gör honom bedrövad. Det jag vet gör att Gud liksom håller sig lite grann tillbaka. Det kan jag röja undan. Och så kan jag rikta mig mot honom och säga, Herre, jag vill ha mer av din helige ande. Fyll mig. Och vad är det står i Guds ord? Vad är det Jesus säger? Jo, att alla de som ber Fadern om att bli fylld av helig ande får den helige ande. Alla som ber honom om helig ande får den helige ande. Men jag kan bara låta mig fyllas. Och sen står det till sist också i en pågående form i den grekiska grundtexten. Det behöver ni inte komma ihåg, men ni kan ju komma ihåg att det handlar om någonting som upprepas. När Paulus skriver låt er uppfyllas av anden, så säger han inte låt det hända en gång när du blir kristen så är det bra sen. Utan han säger låt det här pågå i ditt liv ständigt. Låt dig uppfyllas. Låt dig hela tiden intas och fyllas upp av den helige ande. Det är alltså inget som sker en gång, utan om och om igen. Det borde kanske vara ett av det viktigaste som du och jag ser till att det blir liksom gjort, va? Att vi går inför Herren och säger, Herre, fyll mig med din ande igen. Jag behöver mer av dig. Varför är det här så viktigt då? Jo, därför att det som nu kommer och det Paulus sen säger, det kommer ur den här frasen, ur det här påståendet, låt er uppfyllas av anden. Och sen säger han, tala till varandra i hymner och salmer och andliga sånger. Det ordet tala kommer ur frasen, låt er uppfyllas av den helige ande, i den grekiska grundtexten. Alltså det syftar tillbaka på den formen, är ni med? Med andra ord, om jag och du vill sjunga och tala till varandra med salmer och hymner och andliga sånger, då ska du och jag låta oss uppfyllas av den helige ande. Det är där det börjar. Det är tillbedjans ande. Det andra Paulus säger, det är att han säger att inte bara tala till varandra, utan sjung och spela för Herren av hela ert hjärta eller i era hjärtan. Det där är lite hur man läser det i grundtexten också. Kommer ni ihåg den här frasen? Mitt hjärta flödar över av sköna ord jag säger. Min dikt gäller en konung. Det är ett bibelord. Men det är från gamla översättningen. Mitt hjärta flödar över. Hur kan mitt hjärta flöda över? För att Bromme och det här härliga sånggänget idag säger att vi ska sjunga sånger. Nej. Det flödar över därför att Guds ande tar plats i våra liv och bor i ditt och mitt hjärta. Och då vill vi sjunga ut tillsammans med Bromme och det här härliga sånggänget. Därför att det föds en lovsång i mig. Och jag vill spela och sjunga till Herren av hela mitt hjärta. Det kommer också ur uppfyllelsen av anden. Mitt hjärta flödar över. För det tredje säger han, tacka alltid vår Gud och far i allt, för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Det här med att tacka Gud, det finns ju massor med uppmaningar i Bibeln. Hur många som helst. Vi skulle kunna rada upp flera hundra. Men tacksägelsen kommer ju av att Gud har rört mitt hjärta. Därför vill jag tacka honom. Jag vill tacka honom för att han har mött mig, att han har fyllt mig. Och sen står det att tacka Gud för allt. Det där är lite knepigt. Tänker ni som jag gör i alla fall? Jag tänker så. Betyder det att jag måste tacka honom även för kriser och ondskan i världen eller det hemska som händer i din och min vardag? Måste jag tacka Gud för det också? Ja, då måste vi ju läsa av det här bibelordet rätt också. Vi ska tacka honom för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Vi kan inte tacka honom för sånt som går emot hans eget namn och hans egen person. Eller hur? Det blir kontraproduktivt. Det går emot den Jesus är om jag tackar honom för ISIS härjningar. Eller om jag tackar för cancern i mitt liv. Eller om jag tackar för sjukdomen den och den i någons liv. Det kan jag inte göra. Men det Bibeln säger är att vi kan tacka Gud oavsett hur omständigheterna ser ut. Men då tackar vi honom för den han är och att han står fast i alla lägen. Är ni med? Så att tacka Gud för allt i Jesu Kristi namn, det är att tacka för allt det som han ger till oss och att han står med oss i alla lägen. Och den lovsången, mina vänner, den kan vara skillnad på liv och död. Och låt mig ta en liten kort, fin berättelse som faktiskt har hänt i verkligheten. Det här är staden Feldkirch i Österrike. Hur många har varit i Österrike? Det var ett gäng människor. Det har inte jag än. Tänker åka till Feldkirch sen. På 1700-talet så stod plötsligt Napoleon där med sin armé utanför den här staden på kullarna. Och man såg att de hade anlänt och man såg soldater som stod där uppe och spejade. Och man fick panik i den här lilla staden. Som idag har någonstans 30-40 000 invånare. Men det hade ju inte så många då såklart. Men man fick panik och man samlade ihop ett råd av medborgare i staden. Och man samlades i stadens kyrka. Och så sa man, vad ska vi göra? Ska vi bjuda motstånd mot Napoleon och hans armé och tro att vi ska klara det? Eller ska vi gå ut med vita flaggan och ge upp hela vår stad? Till saken hör att det här var påsksöndag. Så pastorn eller prästen i byn, staden, ställer sig upp och så säger han, vi har bara räknat med vår egen styrka och uppenbarligen så räcker inte det. Låt oss på denna uppståndelsedag fira gudstjänst som vi brukar. Ringa i våra klockor och gå till gudstjänst. Och så får vi lita på den styrka som Gud har för att rädda oss i den här situationen. Vad tror ni folket och rådet sa? Ja, vi gör det. Man köpte förslaget. När har man hört att någon köper en pastors förslag så enkelt? Jag har aldrig varit med om det. Man gjorde det. Man ringde i klockorna. Och vet ni, innan gudstjänsten var slut hade Napoleons armé brutit upp och dragit därifrån med allt vad de hade med sig. Därför att när de hörde klockorna trodde de, nu har den österrikiska armén kommit till undsättning med sin armé. Det är inte lönt att vi anfaller. Och så drog man. Mina vänner, poängen. Vad händer när vi tillber och tackar Gud för den han är? Vad händer när vi håller fast vid tacksägelsen och tillbedjan? Och det som händer är att fienden också måste fly. Fienden har inte den kapaciteten att anfalla på samma sätt när vi lovsjunger och tillber honom med allt det vi är och har. När vi håller fast vid att tacka Gud i alla livets omständigheter för den han är och för vad han förmår, då kan fienden besegras. Då kan vi klara av alla stormar och alla kriser. Till sist, sista punkt. Så säger Paulus någonting här som jag tyckte var väldigt intressant och lite svårt när jag läste det. Underordna er varandra i vördnad för Kristus, säger han, för det fjärde. Och vet ni, det kommer också ur frasen, låt er uppfyllas av anden. Det vill säga, vi ska underordna oss varandra som en konsekvens av att Guds ande bor i våra hjärtan. Och då tänkte jag först, vad har det här med tillbedjan att göra? Och så insåg jag, nästan lite skamset. Är det någonting som vi kristna har stridit med varandra om i alla årtionden och århundraden, så är det vilken typ av musik vi ska ha för att tillbe Gud. Ska det vara lovsångsteamet eller orgen? Eller ska det vara gitarren eller bara a cappella? Ska det vara Tissé eller Hillsong? Och till och med vi brytit oss ur och startat nya församlingar bara på grund av musikfrågan. Det är lite skrämmande. Och då tänkte jag, är det så? Är det här ett område när det gäller vår tillbedjan? Att vi behöver underordna oss varandra. Att vi allt mindre ska bekymra oss över hur andra tillber Gud. Vilken stil det sker i. Och jag allt mer måste fundera över hur tillber jag min Gud. Och kan jag tillbe tillsammans med mina syskon oavsett vilken stil eller form de gör det i. Och plötsligt så insåg jag att det här med att underordna sig varandra, det var nästan den tuffaste uppmaningen utifrån att vara fylld av Guds ande. Att tala, sjunga och spela och att tacka, inte så svårt egentligen. Men att underordna sig, mina syskons sätt att tillbe den Gud som jag också tillber, det kanske är det viktigaste, mina vänner. Kanske är det precis här som den onde vet hur han ska fälla oss. Och därför behöver vi överlämna oss till vår Herre själv och säga: Gud, det är dig jag vill tillbe med mitt liv. Det är dig jag vill ära, och därför så vill jag sjunga lovsånger till dig. Och jag vill göra det tillsammans med mina syskon i din församling. Och allt folket sa: amen. Halleluja. Nu ber vi tillsammans och ska vi strax sjunga ett knippe med sånger till. Till Guds ära, mina vänner. Eller hur? Och så tycker jag att vi tar med oss den här utmaningen i sångerna också. Vill du bara sträcka dig mot Gud, så gör det. Sträck dig mot honom och säg: Herre, jag vill ha mer av din ande, så att det här får flöda av tillbedjan i mitt hjärta. Så att det får ta sig uttryck i lovsång i mitt liv. Ta med dig den uppmaningen. Sök dig gärna till förbönsplatsen här, till förebedjarna nere vid bänken. Och låt dem få lägga händerna på dig. Be om mer av helig ande. Tänd ett ljus och säg: Herre, jag vill ha din eld i mig, så att jag får tillbe dig med hela mitt liv. Nu ber vi. Jesus, tack för att du är här. Var med i vår lovsång nu efter predikan. Låt oss få sjunga från våra hjärtan. Kom helig ande i mitt liv, i allas våra liv, i vår församling, så att vi får tillbe dig med allt det vi är och har. I Jesu namn. Amen.